Hej, gott att se er allihopa. Tja. Lotta heter jag, jobbar som pastor här i församlingen för er som inte känner mig. Under veckorna nu fram till påsk, det som traditionellt kallas för fastan, så kommer vi följa ett predikotema som vi kallar för helt liv. Där vi utgår ifrån den här lilla boken av Daniel Röjås som med samma namn då. Och helt liv syftar här inte på ett liv utan sprickor, utan mer på ett liv som liksom hör ihop, som hänger samman. Det finns ju olika bilder vi kan använda för att tala om livet. En sån klassisk bild idag är ju att tala om livet som ett pussel, känner ni kanske igen. Man ska få ihop det här livspusslet på något sätt, livets olika delar. En annan bild man kan använda är att tänka på livet som ett träd. Livet spretar, lik grenar på ett träd, men det finns kanske något som ändå bär och håller grenarna samman i en helhet, nämligen stammen, vilket vi då skulle säga är Jesus. Och då finns det ju vissa praktiker, vissa saker som vi gör regelbundet som kan vara viktiga för att liksom rota livet i stammen i Jesus. Och idag ska vi då tala om vilodagen. Praktiken att vila som en hjälp att liksom förankra våra liv i Jesus. Och innan vi går till Bibelns texter så vill jag slänga in ytterligare en bild på hur man kan se på livet som jag brukar tycka om att själv använda. Och det är att tänka på livet som en sång. Om mitt liv är en sång, då väcks ju en del frågor. Vad handlar mitt liv om? Eller hur? Vad är det för sång jag sjunger med mitt liv? Jag utgår lite från att vi människor i grunden är älskande varelser. Vi styrs rätt så mycket och drivs rätt så mycket av våra begär och våra längtor. Så våra liv kan man säga är kärlekssånger, för att använda det begreppet. Frågan är lite bara till vem eller till vad vi sjunger. Eller för att använda ett mer religiöst ord. Vem eller vad vi tillber. Det finns ju en känd och älskad psalm som, där man sjunger frasen: jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton ska en hyllning till det bära. Känner ni igen? Det är väldigt vacker bön och önskan om att ens livens kärlekssång ska få rikta sig till Gud. Och i förlängningen också då till dig som Gud älskar. Och ser man på livet som en kärlekssång så väcker det ju en del associationer. Bland annat det här om att om mitt liv är ett instrument, om jag är ett form av instrument, så är det också nödvändigt att emellanåt kolla över stämningen lite grann. Så hur är mitt liv stämt? Så att man sjunger liksom lite mindre falskt, om ni hänger med på den bilden. Vi behöver regelbundet praktisera omvändelse så att vårt liv stämmer överens med den sången vi vill sjunga. Och här är ju fastan till exempel en väldigt fin inbjudan att kolla över. Finns det någon sträng på min gitarr som kanske behöver justeras och stämmas lite grann så att jag sjunger mindre falskt? Men idag när vi ska prata om vilan så vill jag ha den här bilden av livet som en sång, men prata om pausernas betydelse. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men pratar man musik så är ju någonting av det viktigaste i en sång egentligen pausen också. Det är inte alltid vi tänker det. Men pauser i musiken, det till exempel sjungande varvas med en liten paus innan man fortsätter och sjunger. Det har ju funktioner för en sång. Det låter det som har sjungits innan få sjunka in och tyna ut. Man får ett litet andrum och kanske förväntningarna höjs för vad som ska komma sen i nästa fras. Så. Du kan ju när du kommer hem lyssna på en av dina favoritlåtar och lyssna på pauserna och se vad de gör för sången. Så. Och en sång utan pauser, hur skulle det vara? Kanske lite rörigt, kanske lite skramligt. Kanske skulle vara lite svårt att urskilja sammanhang. Vad är en vers och vad är en refräng i den här låten? Eller hur? Pauserna har betydelse. Pauser lyfter andra delar i sången, men pauserna i sig själva har ju också ett form av språk, sitt eget språk. Där tystnaden också är ett form av språk som talar. Jag fick en video skickad till mig i veckan av ett band eller en artist som heter King's Kaleidoscope, om någon känner igen den. Han har en livespelning på en låt där det är en orkester med och spelar. Den använder tystnaden ganska väl. Så där han ställer frågan Jesus, where are you? Jesus, var är du? Några gånger. Och sen blir han tyst och hela orkestern blir tyst. De sitter i tystnaden rätt så lång stund innan ett instrument börjar spela, och sen kommer alla in med svaret I'm right here beside you. Jag är här bredvid dig. Det är det bästa i hela den sången. Tystnaden. Ni förstår, liksom, tystnaden gör saker. Har liksom sitt eget språk. Pauser är ingen parentes till sången. Utan det är en naturlig del. En viktig del av sånger. Pauser är inte bortkastat. Så. Utan det är en nödvändig del som ger utrymme. Och förgyller också sångens andra delar. Men också då har sitt egen mening och sitt eget språk. Och på liknande sätt kanske vi kan tänka att vilan kan få fungera i våra liv. Vilan är meningsfull. Dels för att den förstärker andra delar i livet. Ger mening och reflektion. Men vilan är också meningsfull i sig själv. Jag tror att ofta i vårt samhälle så normaliserar och ibland glorifierar vi görande. Att vara effektiv, det är någonting väldigt bra idag. Eller hur? Ta mycket att göra är ibland något ideal. Och vi skulle nog behöva träna oss på att lyfta vilans betydelse ännu mer. Utan vila, utan pauser, är det lätt att livet kanske blir lite mer skramligt än en lovsång. Thomas Sjödin, han har ju skrivit mycket bra. Så han har bland annat skrivit en bok som heter Det händer när du vilar. Jag vet inte om någon av er har läst den. Jag älskar framförallt titeln på den boken. Det händer när du vilar. Så det är det bästa, tycker jag, med boken. För det är också väldigt sant. Det händer väldigt mycket saker när vi vilar. Och det finns ju mängder av forskning på det här. Bara det här som att barn och tonåringar, de växer när de faktiskt sover. Det är då växten sker. Och talar man träning och muskler och sånt, så är det ju inte under träningspasset på gymmet de anstränger sig. Det är inte där musklerna växer, utan det är vilan efteråt. Och vår sömn, för att tala om den, en del forskare kallar ju vår sömn vår superkraft. För det är så mycket som händer i kroppen och i hjärnan, så att man nästan känner sig lite idiotiskt när man medvetet hoppar över sömn. Det är så mycket som händer när vi vilar. Vilan är avgörande för vår kropps välmående, men även för det som vi ibland brukar kalla vår själ. Så. Vilan behövs för vår mognad och tillväxt. Och även, kan man säga, på det området som vi ibland säger liksom det andliga livet. Så, även om jag inte tror att det går så tydligt stycka upp livet i kroppsligt, själsligt och andligt. Vi hör liksom ihop mycket mer. Men vilan är viktig. Och vad säger då Bibeln om vilan? Ska vi titta på lite idag. Och då leder ju tanken lätt till sabbatstanken som finns i Bibeln. Och sabbatsfirandet avses ju då den återkommande vilan var sjunde dag. En dag då judarna efter 6 dagars arbete avstod då från arbete. Vi kan läsa om sabbaten på flera ställen i Bibeln, men vi ska titta på 2 ställen idag. Så ni kan slå upp Andra Mosebok 20 kapitlet. Vi ska läsa från vers 8, Andra Mosebok 20, vers 8. Och det är ju i det sammanhang där de 10 budorden ges till det judiska folket. Och då står det så här. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. 6 dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Varken du eller din son eller din dotter. Din slav eller din slavinna. Din boskap eller invandraren i dina städer. Till på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad den rymmer. men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatdagen och gjort den till en helig dag. Det finns ju flera saker man ser i den här texten, men jag vill att vi ska notera att i den här budordet, här så anges Guds viloexempel från skapelseberättelsen som anledningen till varför folket ska fira sabbat. Liksom motivet där. Och hoppar vi då senare i Moseböckerna till femte Moseboken. Lite uppslagstid här. Det är bra att vi lär oss att bläddra i biblar. Femte Moseboken kapitel 5. Vi ska läsa vers 15 där. Men i vers 12 så repeteras ju det här budet igen. Att vara noga med att hålla sabbatsdagen helig så som din Herre, din Gud, har befallt dig. Och vers 15 ges en annan anledning, nämligen: kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren din Gud förde dig ut därifrån med stark och lyftad arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att fira sabbatsdagen. Hänger med första? Där var det skapelseberättelsen som angavs som motiv, att Gud vilade. Och här så är det Guds frigörande från slaveriet i Egypten som ges som en anledning till varför folket uppmanas att fira sabbat. Vi ska titta mer på detta strax. Men jag vill också säga att bibelforskare noterar att sabbaten för judarna, det judiska folket, blir liksom tecknet på det förbund som sluts vid Sina i berg. Alltså efter uttåget i Egypten där. Och förbund har ju att göra med relation, alltså relationen mellan Gud och människan. Förbund är en form av överenskommelse. Äktenskapet är ett bra exempel. Det är ett förbund som man sluter vid vigseln, där vigselringarna oftast är tecknet på det förbundet som påminner ett gift par om de löften man har gett. Så. Och sabbaten blir liksom det tydligaste tecknet för judarna över den här relationen som sluts vid Sina i berg. Efter uttåget ur Egypten. Jag vill bara notera det, för jag tycker det är någonting väldigt vackert i detta. Att när Gud sluter förbund med det judiska folket där vid berget, så blir det tecknet som tecknar det förbundet, det har att göra med vil och fest. Är inte lite härligt? Tänk vilken Gud liksom. Genom att fira vilodaget så bekänner folket sig till det här förbundet och påminns om Guds handlande. Och det är rätt så effektivt ändå, för de var ju slavar i Egypten innan och då arbetar de ju alla dagar. Så vilodagen är ju en väldigt tydlig påminnelse om det Gud har gjort där. Med befrielsen från slaveriet. Men vi lever också i en annan tid och ett nytt förbund kan man ju notera. Den nattvardet som vi ska fira sen egentligen är tecknet på det förbundet som Gud har gjort för oss i Jesus och den försoningsverket. Så. Men sabbatsfirandet och den tanken är ju ändå någonting som är aktuellt för oss idag och som vi kan lära oss av. Så varför? Det är en bra fråga att ställa sig. Varför ska vi tänka på att hålla vilan helig? Ja, det första man kan säga där är ju utifrån det här första motivet i den första texten, nämligen skapelsen. Sabbatsfirandet motiverades där utifrån Guds skapelseverk, att han skapade världen på 6 dagar och vilade på den sjunde. Så varför är det en bra idé att hålla en vilodag? Det första jag vill lyfta, det är bra för att gå i takt med det sätt som Gud har tänkt att skapelsen ska fungera, kan man säga. Det handlar kanske om att liksom återgå till sin mänsklighet på ett sätt. Som människor, så som vi är skapade, så är vila något nödvändigt. Vi behöver sömn och vila. Det händer saker när vi vilar som är nödvändiga för att vi ska fungera väl. Det är så Gud har skapat oss. I liksom skapelsens väv så finns det en form av nådefull rytm av arbete och vila. Och i vårt samhälle så är denna rytm lite hotad. Ibland kanske till och med lite nedvärderad. Beroende på sammanhang. Vi ska ju vara så effektiva. Och vi luras ju ibland att tro att vila och sömn inte har liksom något egenvärde nästan. Men tittar man ju bara rent fysiskt så är ju vilosömn något som i längden gör oss mer effektiv, om man vill använda det ordet. Röjås då, som har skrivit den här boken, han skriver så här: att hålla sabbaten är att gå i takt med det sätt som Gud har tänkt att skapelsen ska fungera. Det är att ta del i en återskapelse i vilken vi hittar tillbaka till Guds tanke med livet och hur det ska åtnjutas. Jag tycker också det är värt att notera lite grann vilken ordning vilan får i hur Gud liksom strukturerar världen för människan. Enligt skapelseberättelsen i Bibelns första del då, så är ju vilodagen människans första dag. Har ni tänkt på det? Människan får ju uppdraget att arbeta. Arbete är något gott och gudagivet. Får uppdraget att vara liksom medskapare i den värld Gud formar. Men den här uppgiften börjar med en dag av vila. Det är där det börjar. Och jag tror att vi ofta tänker vila som en återhämtning efter någonting, eller hur? Det är där vi placerar vilan. Tidigare så räknades ju söndagen ofta som första dagen i veckan. Det är lite annan tänk när måndagen blir första dagen. Då börjar verkligen veckan med arbete och vilan kommer sist. Det gör någonting mot synsätt. Kanske är det mer bibliskt att tänka att veckan börjar med vila. Att vi vilar inför en ny arbetsvecka. Men det är klart att båda motiven kan ju rymmas i vilan. Både återhämtning från någonting och vila inför någonting. Men det är ju ändå intressant att notera att vilan kommer egentligen först för människan. Och det andra motivet till varför det är värt att hålla vilan helig, eller hålla vilodag, det motiveras utifrån Guds försoningsverk. För judarna så var det ju sammanhanget befrielsen ur slaveriet i Egypten då. Så varför ska vi hålla vilan helig? Jag tänker att det finns ett motiv för att ge utrymme och påminnas om och ta emot det som Gud har gjort för oss. Det är en av vilans funktioner i våra liv. Jag tror att många av oss har en tendens att betona görandet. Det ligger liksom i atmosfären i vår värld idag. Och det klassiska exemplet som ofta sker väldigt omedvetet hos oss, det är också att vi har en tendens att vi gör saker för Gud för att försöka förtjäna hans kärlek. Vi börjar ibland i görandet även på det området. Men det är inte Guds ordning egentligen. Det är inte en ordning som framställs i Bibeln. Judarna hade liksom inte gjort någonting för att förtjäna att Gud befriade dem ur slaveriet. Sen inbjöds de att gensvara på det i och med att när de tog emot lagen och så vidare. Men det börjar ju inte där. Det finns en ordning i tron, tänker jag, som är väldigt värd att vakta på. Och det är ju att det börjar med Gud. Vem han är och vad han har gjort. Och att vi sen får gensvara på det. Och att fira sabbat, att hålla en vilodag, att värna om vilan. I sig är det nästan en form av manifestation av den här nådens ordning, kan man säga. Och i det judiska tänkandet så är sabbatsfirandet en form av trosbekännelse. Rätt så vackert. Vi förtjänar inte vilan i slutet av en arbetsveckan. Om vi börjar med att ta emot vilan som en gåva. Det är lite en annan ordning. Och att hålla en vilodag, att ge utrymme för vila, det lär oss något, tänker jag, om ordningen i tron, som kan hjälpa oss att sen leva mer i den rytmen, i nådens rytm, där det börjar med att vi får ta emot. Vilan vill hjälpa oss att också bara vara och ta emot det Gud har gjort för oss. Vi får vila i att det främst inte är våra ansträngningar som fördjupar livet. Om man tar bilden av muskler. Det är i vilan som musklerna växer. Kanske finns det något i det här också. Livet är något vi av nåd får ta emot. Är ni med mig så länge? Ja. Så vila är bra grejer med andra ord. Det är till och med någonting som är viktigt. Följdfrågan blir ju, hur gör vi? Eller hur? Hur kan vi hålla vilan helig? Det är utmaningen. Vi kan ju ändå notera att vi lever ju inte i ett samhälle idag där man kollektivt avsätter en dag från fredag kväll till lördag kväll. Där man firar sabbat, som det ju är kanske i det judiska samhället. Att fira sabbat, att ha en hel vilodag, det är ju någonting som är lite kontrakulturellt idag. Vilket innebär att det är lite att gå emot strömmen kanske. Så man saknar ju det här gemensamma dragningskraften man kanske får när man gör någonting tillsammans. Så har vi också nya utmaningar som har kommit med den tekniska utvecklingen. Eller hur? Där vi med hjälp av den smarta telefonen är tillgängliga hela tiden och har tillgång till en ström av konstanta intryck och information och nyheter. Och för flera generationer här inne idag så är ju liksom telefonen nästan en form av kollektivt beroende. Så. Och vi ingår ju på något sätt i någon form av ett stort socialt experiment där vi inte riktigt vet vilka följder det får. Lite läskigt emellanåt kan man ju säga. Men jag säger detta för det finns ju ändå utmaningar som gör det lite svårare kanske. För det var nog svårt kanske på den tiden också. Men det finns ju utmaningar som kan göra det svårt att hålla vilan helig. Men frågan man kan ställa sig är ju, är vilan så pass viktig att den ändå kanske är värd att kämpa lite för att få till? Och vad kan vi då göra som hjälper oss att vila? Att hålla en hel vilodag, det händer ju inte av sig själv, kan man ju bara konstatera idag. Kanske för en del, beroende på vad vi lägger i ordet vila såklart. Jag tänker generellt på taktiken att tänka tron som en form av resa. Att vi är på väg någonstans. Där det handlar mer kanske om vilket håll vi går än exakt hur långt vi har kommit. Så. Jag tänker att man kan tillämpa lite en sån taktik vad gäller vilan. Kanske är det för stort steg för en del att avsätta en hel dag till vila. Men man kan börja med en förmiddag. Eller kanske avsätta en kvart varje dag med en medveten vila. Så. Och se vad det gör med den. Men jag vill försöka ändå skicka med några tankar och tips för den som vill öva sig i att hålla vilan helig. Och det första är att tänka vilan i termer av att koppla ner och koppla upp. Vad vi upplever som vila kan ju vara många olika saker. Så. Beroende på personlighet och beroende kanske på vilket sätt man är trött. Och ibland så talas det faktiskt om olika kategorier av vila. Social vila. Ja, sömn är ju en annan form av vila. Och så vidare. Men kanske kan man tänka att ett sabbatsfirande handlar om att göra sig otillgängligt för somligt och tillgängligt för annat. Att man kopplar ner sig från vissa saker då för att kanske framförallt koppla upp sig mot andra saker. Och då kan man ju fundera, vad är det som man kan koppla ner eller göra sig otillgänglig från för att ge utrymme för att göra sig tillgängligt för annat? Ni hänger med på den grejen. Och då kan man ju prata om saker som, vad som kan vara bra att koppla ner kan ju vara tillgänglighet till exempel. Särskilt då gentemot arbete om man arbetar. Det är faktiskt okej att inte vara tillgänglig jämt. Man kan lämna en telefon hemma på en promenad. Man kan lämna telefonen i skåpet om man är och tränar eller vad det är för någonting. Det går att utmana den grejen i vårt samhälle att vi konstant ska vara tillgänglig. Sen förstår jag också att det finns ju vissa kanske utav er som har anhöriga där man behöver vara tillgänglig. Så. Men det är en sak som jag tänker att vi idag skulle kunna träna oss på att koppla ner ifrån. Och en annan är ju i min generation och flera är ju att minska kanske intrycken. Att det skulle kunna vara ett bra sätt att vila. Så som sociala medier, nyhetsintag. Man kan vila från det en dag. Stänga av notifikationer som stör och avbryter. Eller att ha konstant musik i öronen som jag ibland tenderar att ha. Det är en exempel på saker man kan koppla ner. Eller bara det här att göra nyttiga saker. Ibland kan man fastna i det att nu är jag led från jobbet. Nu ska jag passa på att städa, handla, baka och allt. Det kan vara nyttigt att ha en dag då man inte fastnar i det spåret. Och vad kan man då koppla upp sig mot, kan man ju fråga. Det kan ju vara saker som naturen är en sån klassisk. Eller varför inte kreativitet av olika slag? Att måla, syssla med musik, dans eller vad man har för någonting. Det handlar också om att koppla upp sig till varandra, till gemenskap. Och också till Gud, att göra sig tillgänglig för Gud. Sabbaten kallas ju för ett sabbatsfirande. Firande är ju en väldigt fin del att tänka det i. Och då kan ju en tumregel egentligen vara då. Alltså koppla upp sig mot det som ger oss glädje. Det som hjälper oss att knyta an till platser och till människor runt omkring oss. Och kanske snarare tänka annorlunda och luftfyllt. Ett nytt ord. Lustfyllt. Ja, det var det jag sökte efter. Ja. Det viktiga är kanske att det är en dag som skiljer sig lite från en vanliga dagar. Och det judiska sabbatsfirandet betonar faktiskt vårdandet av relationerna en hel del. Shadin, han beskriver så här i sin bok då, att egen tid är inte sabbatens själ, utan tid tillsammans och tid med Gud. Är också ett form av riktmärke. Är ni vakna? Ett annat tips är ju utifrån det, vad kan man koppla ner ifrån och vad kan man koppla upp sig mot? Det är också att ta hjälp av gränssättningar. Jag tror att vi ibland idag kan tendera att associera gränser och regler med någonting negativt. Något som liksom gör lite intrång på vår individuella frihet. Allt som begränsar oss kanske vi ser lite som ett hot mot vår frihet. Men gränser är ju grunden någonting bra, tänker jag. Det är en hjälp som kan freda och ge utrymme för det som är värdefullt i livet. Det kan vara mycket väl vårt skydd mot vår frihet. Utan gränser så är det lätt att vi kan bli förslavade under andra makter. Som till exempel vår älskade telefon. Eller hur? Så där kan man behöva hitta sätt att ta hjälp av det. Det kan vara ett sånt exempel som att lämna telefonen utanför sovrummet. Det har jag börjat göra. Jag somnar mycket snabbare. Jag kan inte lita på att jag inte tittar på telefonen om den ligger bredvid mig. Sådana typer av gränssättningar kan man ta hjälp av som ett stöd. Och gränser kan man ju behöva utvärdera utifrån om de hjälper eller skälper det som gränserna är till för, att ge utrymme för. Så det, om du vill träna dig att praktisera vila, så kan man sammanfatta med att fundera, vad är det du kan göra det otillgänglig för? Och vad är det du kan göra det tillgänglig för? Och som en hjälp i det, vilka gränser kan du behöva sätta för att ge utrymme för den vilan? Så nu ska jag börja gå in på avslutning. Det blev kanske lite lång den här predikan. Om vilan är så viktig som ändå Bibeln och forskning visar på, då tänker jag också att vilan är ett form av ansvarstagande i livet. Så vi behöver ta ansvar för vår vila också. Och för mig har mognad i hög grad handlat om detta, att ta ansvar för min vila. Och vi har ett ansvar för våra liv, och våra liv hör ju också ihop med andra. Vi hör ihop med varandra och våra liv påverkar andras liv. Jag vill avsluta med också läsa ett lite längre citat från Shadins bok. Det händer när du vilar, som fångar lite det här. Och där skriver han så här, att buden kom till för att skydda livet. Bristen på vila hotar livet. Och den allvarligaste följden av att man inte unnar sig regelbunden vila är inte att man stressar sönder sitt eget liv, utan att man rör upp luften runt de människor vi älskar mest. Bristen på vila hotar våra relationer. När allt tillåts gå fortare så glömmer vi att det är enklare att skaffa ett nytt jobb än en ny familj. Det är när man jäktar eller är för trött som man fattar olyckliga beslut. Det är när krafterna sinar som man säger det som inte borde sägas. Att vila är därmed en gåva till den man älskar. Väldigt fint uttryckt. Mm. Så om vi vill göra våra liv till en lovsång till Gud, där vår kärlekssång riktar sig till Jesus, vilket i förlängning också inkluderar det som Jesus älskar, så låt oss då inte glömma och försumma pausernas betydelse i det. Så att vår sång, våra liv kanske blir lite mindre skramliga. Ska vi be? Mm. Gud, jag tackar dig för att du är en Gud som inbjuder oss att leva i en rytm där arbete och vila går liksom hand i hand. Tack för att du vill inbjuda oss att ta emot vilan och börja våra liv där. Tack för att det finns nåd hos dig. Tack för att du har skapat oss så att det är så mycket som händer när vi vilar. Tack för den inbjudan att få stanna upp och ta emot det som du ger i vilan. Du ser de utmaningar vi har idag i det samhälle som vi lever i. Jag ber helig ande att du skulle hjälpa oss att värna om vilan. Jag ber att du skulle lära oss vad det innebär för oss att tänka på vilodagen. Beskydda och bevara oss och hjälp oss att värna om vilan. Och låt våra liv få bli en lovsång till dig där även pausernas betydelse får utrymme och får fylla sin funktion. Kom och möt oss resten av den här gudstjänsten också. Amen.